I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hejsan, hejsan. Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter. En podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Denna vecka, Jesper Blomqvist. Ni minns väl Manchester Uniteds fantastiska trippel från 1999. FA-cupen, Premier League, Champions League. Hör honom berätta om Sir Alex Ferguson, Fabio Capello, Carlo Ancelotti, om Roy Keane, om Ryan Giggs, om David Beckham och mycket, mycket annat. Denna intervju görs i samarbete med vilirare.se. Där har vi fler fotbollsintervjuer som till exempel Thomas Antonelius, Jens Fjällström, Thomas Bodström, Johan Mjällby, Niklas Kindvall, Pontus Kåmark, www.vilirare.se. Fler fotbollsintervjuer, alltså i samma format och stuk som de på Holmgren möter. Nu är det dags för Jesper Blomqvist. Innan vi tar och lyssnar på hans fantastiska historia så vill jag bara säga att ni kommer i kontakt med mig via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, eller Facebook Holmgren möter. God lyssning, hej hej. Lars Jesper Blomqvist, född den 5 februari 1974 i Tavelsjö i Västerbotten. Hej Jesper.
Hejsan, hejsan. Härligt, härligt.
Hur är läget?
Det är bara bra. Jättebra faktiskt.
Ja. Vi sitter här på O'Learys i Norrtull och här ska du uppträda sen.
Ja, det blir lite uppsnack inför den stundande landskampen Sverige-Ryssland som det verkar vara ett bra tryck efter biljetter också faktiskt. Det blir spännande.
Vad brukar du bjuda på? Du har ju en hel del historier sådär som jag antar att folk vill höra. Ja, har du någon sån specialare som du kan inleda och bjuda på?
Ja, det blir nog säkert en liten... I det här fallet är ju Fabio Capello rätt intressant eftersom han är Rysslands tränare och jag hade ju honom ett år i nästan ett år i alla fall i Milan när jag var där. Och där har jag rätt många historier, anekdoter faktiskt där, runt honom. Vi skildes inte som direkt goda vänner om man säger så.
Berätta!
Ja, det är egentligen en rätt lång historia. Jag kom till Milan och hade en tränare, Rigo Sacchi, som jag tyckte var fantastisk. Dock gick det inte så bra. Capello kom in istället. Och det var problemen då med hela Milan gick inte bra då. Capello ena veckan skyllde han på de där jävla svenskarna och nästa gång var de där förbaskade holländarna. Och det pendlade så där varje vecka, det var alltid någons fel. Och jag fick rätt lite speltid. Han kallade in mig efter några veckor in på säsongen och sa: Jesper, tyvärr, du är mitt femte val på vänster mittfält. Jag hade faktiskt 4 landslagsspelare framför mig från olika, allt från Brasilien, Holland, Tyskland och Frankrike och Kroatien. Tyvärr, femte val var jag, sa han. Okej, sa jag, ja, men då är bara gilla läget. Efter en veckas fundering sa han, okej, då... Min agent hade hittat Parma som ett möjlig klubb och liksom vi skrev på ett förkontrakt där. Och allt var liksom i princip klart med ledningen. Jag var besviken givetvis att jag inte fick vara kvar i Milan, men allt var klart. Kliver tillbaks, Capello kallar upp mig igen. En vecka senare, jag hade redan bestämt mig på kontraktet, vad som tur var påskrivet, och säger: Jesper, du får inte lämna. Du är mitt andra val på vänster mitt fält. Och jag fattar liksom, jag säger, nej men sorry alltså, men det funkar inte så. Jag kan inte ha en tränare som inte ena veckan tror på mig och andra veckan är jag femte val. Jag måste ha någon som verkligen ger mig förtroende. Så alltså, tyvärr, jag liksom, jag vill gå till Parma. Och då slog han ju nävet i bordet och sa, nej Jesper, här skulle du veta, här i den här klubben är det jag som bestämmer. Pum. Men som tur var, eller tur var, jag vet inte vad jag ska säga, men då var jag ju så jäkla envis, hade redan skrivit på ett, Milan hade också skrivit på, så det var liksom bara, jag fick pusha för att skriva på för Parma och Capello kunde inte göra någonting och han var ju fly förbannad på mig. Och jag var ju lika förbannad på honom. Så det slog ju, var ju rätt mycket gnister där liksom när jag lämnade. Och sen första matchen när vi ska möta Milan igen för första gången, jag möter Milan med Parma. Det är cupmatch på San Siro. Jag har laddat en hel vecka och gör kanske min en av mina absolut bästa matcher i Italien. Och efteråt så matchens lirare blir jag på Parma. Vi kommer Capello och möter honom i trappuppgången efter matchen. Och han skäller ut mig efter noter liksom. Och jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara, han är ju rätt aggressiv ändå. Sen kommer doktorn och några till i mig som bryr inte om honom. Liksom, lyssnar inte på honom. Bra spel, jättebra match.
Vad sa han? Vad skällde han på?
Nej, han var ju bara fortfarande. Det är ju en sån där riktig envis vinnarskalle verkligen, och vi drog ju som sagt inte helt jämnt, men det är en kul grej.
När vi ändå är där, va, vi pratar Fabio Capello, vi kan väl lika bra ta Sir Alex Ferguson på en gång, så har vi tagit de här tungviktarna du har haft som tränare.
Ja, det finns ju för sig, visst, vi tar
de där två. Ja, ja.
Nej men alltså Ferguson, honom hittade jag mer personligt med mig liksom, bättre personkemi än Capello alla gånger. Och Ferguson, jag gillade honom som person. I media blir han ju väldigt liksom en elak jävel. Alla får den uppfattningen. Men med spelarna så här och en mot en, när det inte är match som man har förlorat, för då är han alltid riktigt förbaskad. Men då kunde han vara väldigt en fantastisk människa. Otroligt ödmjuk och trevlig på alla sätt och vis. Så det tycker jag, det tappar man verkligen bort i media när man ska beskriva Sir Alex Ferguson. Och sen att hålla sig på toppen så länge, där tycker jag en skillnad om man jämför med Capello, som visst, han är landslagstränare för Ryssland nu, han har varit för England, men tittar man de senaste 7-8 åren så är det inga jätteresultat, och han på något sätt kör på i samma spår lite grann om man ska jämföra med Ferguson, som hela tiden såg till att utvecklas, plocka in nya andra tränare som han lät verkligen hålla och tog impulser av också. Så han utvecklades också hela tiden som tränare, vilket jag tycker inte att Capello alls har gjort på samma sätt. Han har fortfarande en fantastisk resultat, men där tycker jag ser mig en klar skillnad.
Hur var de på träningsfältet? Var de båda aktiva på träningsplan? Ryktena går ju att Sir Alex kom ner lite någon då och då med toppluvan och pratade lite och så.
Ja, men så var det verkligen. Han var inte alls delaktig, och han från början var nog det, skulle vara med i det mesta, men ju mer åren gick kunde han sitta liksom på sitt kontor, förmodligen satt han och tittade på träningen lite, men han höll nästan aldrig någon övning, utan gick bara omkring och småskrattade och med materialerna de runt om. Och sen kunde han kalla till sig någon spelare och diskutera någon liten detalj. Och visst kunde han ta honom, men han, det var väldigt sällan han höll i övning. Jag tror det blev ännu mindre nu, utan han lämnar över det ansvaret. Och det krävs ju rätt mycket mod och erfarenhet på något sätt, att våga lämna över ansvaret till en coach eller andra tränare, vad man nu väljer att kalla det. Så att det, Capello var mer inblandad, sen har väl kanske ändrat, men han var mer inblandad och hands on liksom på träningsplanen också.
Vem hade enligt ditt tycke då, för det blir ju subjektivt,
sämst humör?
Fotbollskunskapen, alltså att coacha, att ha fingertoppskänsla, vem utav dem, för det är ju skillnad att vara tränare och coach, och coach är ju, det är han har fingertoppskänsla.
Ja, nej, men jag tycker verkligen att Sir Alex Ferguson är svårslagen som coach, alltså få ut det där lilla extra av alla spelare. Jag tycker nog nästan Capello tvärt. Han var väldigt duktig på att få ut en hög lägsta nivå av alla och såg alltid till att alla var på tå, men jag tyckte han hade svårt att få ut det där sista lilla extra ur alla, men eftersom han har varit i så bra klubbar så gick det alltid. Han fick ändå ut en väldigt hög lägsta nivå så att de kunde alltid oftast vinna serien ändå och prestera väldigt bra. Så men Ferguson absolut håller jag som högsta. Sen får vi måste om vi liksom ska prata.
Vi tar tränarämnet på en gång. Vi inleder med tränarämnet idag.
Ja. Jag måste ju nämna den tredje då som ju faktiskt är nästan den som är mest aktuell. Det är ju, som jag hade i Parma, det är ju Ancelotti.
Just
som ju
det.
Liksom är hyfsat het nu ändå. Han vann ju trots allt Champions League i våras här. Och där har vi också en lite annorlunda jämfört med de här två ändå. Lite, liksom, lite lugnare, lite mer... Ja, ännu lite mer personlig och lite, inte lika kanske, vad ska man säga, aggressiv och... Utan mer, ännu mer så här inkännande vad, så honom där träffade jag, kände jag verkligen att jag hittade någon som jag kunde prata med också.
Ska vi ta tränarna på seniornivå? Umeå FC, vilka hade du där? Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg framförallt Janne Westerlund var väl den som var som jag hade mest där och som, ja, han gav mig chansen där och lyfte fram mig och stötte på. Så det var den första egentligen, tror jag, på den nivån. Sen har jag haft alla i Taversö som jag har hjälpt med på olika sätt, absolut, men sen riktigt liksom så elitnivå var det Janne Westerlund för. Så sen kom ju en annan favorit, Roger Gustafsson,
ja, i Göteborg, ja.
som ju, alltså då gjorde ju, han hade ju verkligen ett otroligt track record att vinna, jag vet inte hur många SM-guld vi vann ju 4 på rad i alla fall, bara en sån sak. Nu får vi se, nu börjar Malmö i alla fall närma sig lite, men jag tror att det otroligt svårt att upprepa det. Och sen Champions League varannat år i princip med Göteborg och Roger. Så att det var också. Sen i Mats Ingblad, det var bara ett år jag hade honom, för det sista året i Göteborg.
96 var det sista året i Göteborg. Precis. Och så blev det Milan och Capello.
Ja, men först hade jag en annan fantastisk gentleman, Arrigo Sacchi, som kanske var en av liksom...
Ja, hur var han? För jag vet ju Glenn Strömberg, flera pratar om att det var en riktig fotbollsman. Det är en riktig fotbollsman.
Det, ja, det är, alltså, det är kanske den mest, om vi nu pratar liksom den mest kunniga fotbollstränare jag haft. Eller det är den kunnigaste, absolut alla kategorier. Alltså... Jag lärde mig så otroligt mycket liksom. Man kunde, startade man inte löpningen i exakt rätt hundradel, då fick man en utskällning. Sen själv tyckte man liksom att ja, jag har gjort precis rätt. Men han var väldigt ner på detaljer. Och ibland, det var väl det som var lite problemet, det kunde bli lite mycket ibland med olika, alltså, löpvägar och mönster. Han tappade bort kanske glädjen emellanåt i det här med fotboll, att det blev för mycket liksom. Men en fantastisk kunnig person. Och sen var det en, som man säger på italienska, en gentiluomo, en gentleman, alltså en riktig härlig person också, som hade liksom bra, tycker jag, sunda värderingar.
Och det var han som tog det till Milan också.
Ja, det var det nästan, även om där funkar det nog mer så att det är mer klubben liksom som väljer, utan tränaren kom in i, men han gav, som sagt, jag kom dit som 22-åring och hade ju egentligen väldigt lite, alltså spelat bara i IFK Göteborg då, även om jag tyckte hade mycket, men kom till liksom med Maldini, Baresi och grabbarna, men jag fick ju i princip, alltså jag spelade min första match en och en halv vecka efter att jag hade kommit dit. Jag hade tränat en vecka, så spelade jag, gjorde jag debut. Och det är ju, ja, så det är ungefär som om någon skulle gå från Allsvenskan till Barcelona eller Manchester United och spela efter en och en halv vecka. Så att, och jag fick spela i princip varje match den första halvåret som jag hade Sacchi. Så att han tyckte ju om det han såg på något sätt. Sen var det tufft för mig eftersom det gick så dåligt för laget. Och jag... Ja, men jag är väl typiskt svensk, tog på mig, det är mitt fel att vi förlorar liksom, fast du hade Baresi och Maldini och grabbarna som inte heller riktigt kunde leverera den säsongen.
Okej, och så var det då Parma och Ancelotti som vi nämnde, och så blev det Sir Alex och Manchester United, och så blev det Everton. Men hade vi Everton där, då pratar vi alltså, det är säsongen 01-02.
Ja, nej, men det var ju faktiskt Ferguson som i princip hjälpte mig. Jag hade gått skadad sista ett och ett halvt år i United, och vi hade pratat med Ferguson, jag fick inget nytt kontrakt, men då ringde han till sin gode vän Walter Smith som hade varit i Everton ganska länge och rekommenderade mig till honom, och på så sätt så hamnade jag där efter några veckor bara och gjorde ganska snabbt debut och kände, hade inte spelat fotboll på ett och ett halvt år, men gick otroligt bra. Jag fick göra min debut efter mot United på Goodison Park, vilket också var en fantastisk upplevelse, och så hade jag honom, men det gick det lite tungt för laget där, så han fick sparken när det var 2-3 månader kvar, och då kom ju den kära vännen David Moyes
Ja, vi har haft Mojs. Vad tänkte du för kort när du hörde att Mojs skulle ta över efter Sir Alex? Det där är valet.
Ja, men jag kände nog att det skulle vara ett bra val. Det måste jag erkänna. Jag tyckte att det var ett bra val. Däremot blev jag förvånad när han sen i sin tur skulle ha in i hela sin stab och liksom på något sätt ta bort allting som Ferguson hade byggt upp och stått för. Så då blir jag lite orolig. Men jag måste säga att jag trodde att Moj skulle kunna klara. För jag har varit imponerad första tiden jag hade honom i Everton. Det var en väldigt kort tid. Men ändå så var han väldigt tydlig med hur han ville ha det, vilken typ av fotboll, hur man skulle agera. Så det varit väldigt hands-on där också på planen. Han gick och visade där vi inkastade. Så att, jag menar, visste vad vi. Och sen tyckte jag var rak och ärlig också. Jag hade satt ner och diskuterat. Ja, men jag måste inför nästa säsong då satt vi och diskuterade. Jag ville liksom veta, ingår i dina planer? Hur ser du på det hela? Och då sa han att tyvärr kan jag inte garantera någonting i dagsläget. Så du. Och då kände jag, men då, det är fair enough. Om man då säger så, då kanske det är dags för mig att titta på något annat. Och, så att på den vägen var det.
Och då blev det Charlton. Låt mig gissa om jag har rätt i minnet då. Alan Kirbishley.
Alan
Kirbishley, Charlton, ja.
Ja, nej, men det var väl kanske en sån där som man tränare som man hade hört rätt mycket gott om. Och det gick ju till och med rykten att ja, men det kunde vara nästa landslagstränare. Men det kände jag väl ändå ganska snabbt att det kanske inte var något, inte riktigt så bra i alla fall, om man inte ska vara allt för kritisk. Så var det. Sen jag ska i Charlton hade jag minnas, alltså då jag spelade, jag var skadad nästan hela tiden tyvärr, alltså det var en tuff period. Jag fick åka iväg på jag hade träff en doktor nere i Kroatien då, som jag åkte till nästan varannan månad bara för att köra rehab någon vecka och försöka komma tillbaka. Så men det var en tuff tid, men det blev inte mycket spel i Charlton, men visst, jag bodde i London i alla fall och hade det trevligt på efterträningarna.
Gå skadad i London, det låter inte så farligt.
Ja, det var bättre än i Middlesbrough eller Liverpool.
Och sen så då, om vi tar det här på en gång då, så blev det Djurgården också då, men hade ju skadeproblemen kommit då 03-05. Vad hade du för tränare då? 03,
var det, ja, då var det ju Soran och Snuffe.
Ja, det var ju de hade Sören vunnit där, just det.
Och de hade ju liksom redat, och där var ju också lite, ja men vad ska jag välja? Ska jag tillbaka till Göteborg eller ska jag till Stockholm? Och då dels så lockade väl Stockholm mer som stad. Men kände jag framförallt att jag hade gått otroligt länge skadad och var, ville liksom inte komma till ett lag som berodde på mig eller skulle haka upp allting på mig. För jag kände att jag var inte där. Alltså jag hade stora skadeproblem och visste inte, ville inte ha någon mer press, utan ville komma tillbaka till Sverige och försöka hitta glädjen igen och kanske kunna liksom sakta men säkert. Och då kändes Djurgården som var svenska mästare och ganska överlägsna för tillfället, kändes bättre att komma dit. Och sen gillade jag det Soran och Snuffe, Sören stod för också och berättade. Så det var en trevlig. Det blev bara egentligen bara ett halvår. Det står 2 år i Wikipedia tror jag, men det blev bara egentligen ett halvår. Sen gjorde jag en sista knäoperation och sen kände jag att då var det färdigt.
Hur kändes det den här sista tiden då? Ska vi säga efter Manchester United och Everton gick skadad länge innan du fick göra debut. Hur gick tankegångarna där och när kände du att nej, nu efter det här kontraktet då är det definitivt?
Nej, men så kände jag nog aldrig, utan jag var hela tiden liksom, såg nya möjligheter. Ja, men en operation till, det blev i alla fall 3 eller 4 operationer. Men, och ny rehab och liksom nya tag hela tiden. Så att, men det är klart, det var ju väldigt deprimerande i långa perioder. När jag gick skadad liksom, knän som svullnade och knappt att jag kunde liksom, nej men jag vill inte gå på stan för då svullna knä. Alltså det var väldigt, nej jag kan inte ha de här skorna, jag måste ha gympadojor på jämt för annars. Det var, jag var otroligt känsligt och försökte givetvis med varenda medel liksom bli bättre i knäna, men det gick inte. Men så det var liksom, men sen när jag väl tog beslutet, då var det inte alls lika. Då kändes det ganska skönt faktiskt att känna att men det här är, det räcker nu. Jag vet att jag har gett mitt yttersta och jag vill inte riskera att liksom, operera mig en gång till och kanske bli invalid och aldrig kunna spela en korpenmatch eller latcha med mina barn. Så, så när jag väl tog beslutet, då var det rätt skönt och då kände jag en skön. Men fram tills dess, då var det liksom, för jag har nog aldrig tränat så hårt som när jag var skadad. Alltså då var det rehab ibland. När jag åkte ner till Kroatien så kunde jag köra nästan 6-7 timmar om dagen totalt. Och det hände ju aldrig som vanlig fotbollsspelare, om man säger så.
Och ska vi ta en sista handhalten då? För efter några år då som fotbollspensionär så hamnade du i Enköping och började spela. Då pratar vi 2008. Hur gick det till efter 3-4 år frånvaro från fotbollen helt och hållet? Nej, men, och så in i, det är ju en ganska hög nivå trots allt.
Ja, men precis. Men det var ju framförallt, alltså jag kom ju, det var ju Bosse Pettersson som tog kontakt med mig då. Jag hade varit tränare i Djurgårdens juniorlag ett år och provat på det och var liksom mera sugen. Och då hörde Bosse av sig, det var en ny satsning på gång i Enköping, det var Superettan som gällde. Men det var ju bara som tränare, jag hade ju inte spelat någonting som sagt på 4 år och hade ju tagit det väldigt lugnt. Men, så det var som tränare, men sen blev det rätt mycket skador och jag började träna och känna mig bättre. Och ja, men både jag och Bosse kände att jag gjorde rätt bra ifrån mig på de träningar jag var med ändå. Det var nog Bosse som tjatade rätt mycket ändå
på att han är bra på det, Bosse.
Han är bra på att övertala folk.
Ja, det är han, rackaren.
Ja. Så blev det och det vart lite skador och vi så här efterhand kan jag väl tycka att det är ingen optimal situation att vara spelande tränare. Det är en väldigt svår balansgång för man är ju liksom någon som ska bestämma över de andra och sen ska man konkurrera på lika villkor och det är rätt knepig balansgång så det kanske inte var optimalt, men samtidigt så jag älskar det. Jag älskar att träna och vara med och det är liksom någonstans där jag mest hör hemma då, så att jag kan ändå inte riktigt ångra det. Vi hade det var kul.
Ska vi avsluta tränarspåret lite grann, i alla fall den här avdelningen då, på de tränare du haft, med vem är den bästa tränare du haft och den som betytt mest för dig?
Nej, det är gjort. Alltså, det är verkligen...
Du får säga flera, men
en som jag alltid framhåller, det är ju Roger Gustafsson, för han, det var ändå...
Berätta om det, vad det som gjorde honom så stor, för han håller ju en väldigt låg profil i media.
Ja, men han gör ju det, han håller en otroligt låg profil, men otroligt driven, otroligt noggrann och ambitiös, alltså han hade ju förberett varenda liksom träning i minsta detalj hela tiden och alltid liksom upprepade saker, men sen var det också sättet som han ville att vi skulle liksom vara på allihop mot varandra. Han skapade en härlig känsla inom gruppen också. Det är svårt att sätta exakt finger, men var en otroligt noggrann herre och otroligt ambitiös. Verkligen en härlig, sen var en bra person också. Verkligen, och jag, för mig passade det bara en som jag kunde snacka med och få lite, jag var ju rätt ung då, behövde lite någon som kunde peppa och inte bara köra den hårda stilen, utan jag var rätt självkritisk ändå, så ibland jag behövde någon som kanske var lite mer positiv emellanåt, för jag kunde vara och är ganska hård mot mig själv emellanåt.
Är det något mer som du vill nämna, eller ska vi ta Roger som den?
Ja, men alltså sen Ferguson som alltså rent meritmässigt är ju svårt, det är ju ingen som kommer, även om Ancelotti är väl kanske på god väg, men det är svårt att nå hans och att hålla den högsta nivån han har haft så länge, Ferguson. Det är också en otrolig bedrift och liksom det går ju inte att och kopiera honom nästan. Så där har vi. Sen måste jag framhålla Sacke också rent på fotbolls, jag nämnde det innan, kunskapsmässigt är det den som absolut har lärt mig mest, och är det någon jag skulle liksom lyssna på hur man taktiskt och hur man tänker, så är det Sacke i alla dagar i veckan, helt klart. Som sagt, sen jag skulle kunna fortsätta, men det, jag nöjer mig där då.
Vet du vad du, Hagi, Cristiano Ronaldo, Nabil Bahoui, Neymar, Janosaj, Carlos Tevez har gemensamt?
Ja, nu vet jag faktiskt det, för jag råkade ju fylla, vågar jag knappt säga det, 40 här i den 5 februari i år, och då på något sätt vart det uppmärksammat. Jag fick en liten blänkare hos i UEFAs hemsida, tror jag det var, och där stod det, vi var en lång radda. Det är ganska fascinerande. Det är rätt många hyfsade lirare faktiskt som är födda det datumet.
Vet du varför jag vet om det då?
Nej.
Därför jag också född den 5 februari. Och vet du vem som mer är född den 5 februari?
Nej.
Sven-Göran Eriksson. Nej, men, ja, du ser, va?
Otroligt. Det är fotbolls...
Vilket datum?
Ja, men det är coolt. Är det säkert? Är du född?
Ja, jag födde 5 februari. Jag fick en kommentar.
Det nämnde de inte på UEFAs hemsida. Nej.
Vi har ju faktiskt gjort det Champions League-final på Wembley till exempel. Det borde ju varit...
Född som sagt var det 5 februari 1974, 40 år, i Tavelsjö i Västerbotten. Och då passade jag på att läsa på lite om Tavelsjö, bara lite sådär på yta. 2000 invånare i Umeå kommun. Vad finns det mer att säga om Tavelsjö?
Ja, nej, men alltså det är ju en väldigt liten, alltså det är ju en väldigt liten by, och det var ju inte så där jättemycket annat att pyssla med på fritiden. Det var mycket fotboll. Jag höll på med lite friidrott på sommaren också. Sen på vintern så var det mest is, eller var det ishockey i princip, och lite innebandy körde vi, men det var mycket idrott, och men sen fanns det mycket ytor också med, alltså grönområden så på sommaren att hålla till på.
Hur gick det till ditt idrottsintresse? Vi pratade lite här tidigare innan vi, att du höll på med, du kör lite skidor och håller på. Jag förstår, jag pratade med Jens Fjällström häromdagen också. Det var ju mycket, mycket sport och naturligtvis mycket vintersport i hockeystaden Umeå.
Exakt, ja. Så det får vi inte. Nej, men jag, alltså riktigt huvud, men jag hade ju en pappa som var väldigt liksom... Jag ska inte säga att han var drivande, men han var otroligt engagerad och ställde upp. Och han började som tränare och lagledare, och sen blev han mer lagledare och satt han i styrelsen. Styrelsen för Tavelsjö AIK i väldigt många år också, har varit en otrolig liksom, men aldrig pushat på det sättet, men bara ställt upp. Och nu när man blivit pappa själv så inser man hur mycket föräldrarna har betytt för en, och otroligt mycket de skjutsade, alltså... fotboll och hockey, framförallt skulle man in till Umeå, det var 3 mil, och det var till slut var det nog träning 5 dagar i veckan om man skulle skjutsa hela tiden, så det var otroligt liksom, ja, engagemang från deras sida, vilket man förstår och uppskattar mer så här i efterhand.
Jag har förstått att du var bra i ishockey också. Hur, alltså, hur kom valet till att bli fotboll och vad föregick det, och kulturen som sagt, det, jag har varit i Björklöven och känner flera av spelarna från det berömda 87-laget och inte minst tränaren Virus Lindberg, alltså det är ju hockey där. Ja, berätta turerna.
Ja, nej, men så var, alltså för mig började, alltså jag spelade visserligen inte i Björklöven, jag spelade i Teg, lokalkonkurrenten.
Ja, ja.
Vi förlorade nog aldrig mot våran årskull av Björklöven under de 10 år jag spelade. Men nej, men så kom det sig väl att jag kom i fotbollslänslaget i Västerbotten och gjorde Halmstadläget och gick väldigt bra. Där kom med visserligen på liksom sista man kom jag med i första pojklandslagstruppen till England och 5 nationers turnering. Så det var liksom, där kom jag med. I hockeyn så var jag med i TV-pucken också. Vi slutade 3:a där, vi vann inte, men vi var 3:a. Jag gjorde ett mål, sista målet i sadden i 3/4 prismatchen, och hamnade under sin här berömda TV-puckhögen. Så det fick jag uppleva, men dock inte i finalen. Men där kom jag med i ett breddläger till landslaget, men jag var nog lite för liten, så jag kom inte med i landslaget i hockey. Och då blev, och där, just där vid 15 års ålder, då började det bli så otroligt mycket att det började krocka. Innan hade jag kunnat hålla på med båda sporten utan problem, vilket jag tycker är en fantastisk, jag tycker man har tappat det i dagens, men det kan vi återkomma till senare. Men då blev det på något sätt, nej, men jag hade kommit lite längre, var lite längre fram i fotboll, så det blev ett naturligt beslut bara. Och jag vill aldrig riktigt ångrat eller saknat hockeyn på det sättet. Jag tycker det är kul med hockey så, men aldrig riktigt ångrat eller saknat det, utan det blev ett naturligt och rätt val för mig.
Hur var det att växa upp i Tavelsjö, och hur var det att gå i skolan i Tavelsjö?
Ja, nej, men det var ju, alltså, om man nu jämför, jag åker ju tillbaks hem och hälsar på mamma och pappa emellanåt, och då märker man ju vilken otrolig jag var hemma nu i vintra som gång och var ute och åkte längdskidor, och då var skolbarnen där, och man märker vilket otroligt lugn det är där om man jämför med en skolgård här i Stockholm eller en friluftsdag. Alltså det är en helt annan jargong och närheten till naturen, och liksom tillgängligheten till allting blir ju så otroligt mycket lättare. Så det är ju alltså för mig var det en fantastisk harmonisk och bra uppväxt på alla sätt och vis. Allt från familjeförhållande till alla idrotter och allting på nära håll och kompisar. Så att det var en väldigt harmonisk plats att växa upp på så.
Hur var du i skolan?
Ja, nej, men jag var nog rätt... alltså jag var ju en extrem tävlingsmänniska. Jag var inte speciellt... Jag har liksom lugnat ner mig med åren. Ja, men jag vet bara att från början där i, ja, men det var fyran, femman, då var jag ju inte rolig, och när vi skulle ha jumpa hamnade jag på liksom fel lag, eller vi förlorade, eller jag inte fick någon tillräckligt bra med mig, så kunde jag ju liksom bli totalt skogstokig och åka hem och grina. Det var liksom, och jag kommer ihåg en annan rolig grej. Vi hade ville alltid ligga först i matte och svenska, och alla, jag liksom älskade ju försöka vara bäst i allting, och någon gång var det någon annan kompis i samma klass som skulle åka iväg på semester och hade fått, fröken hade tillåtit honom att räkna, jag låg alltid först, jag och en kompis, vi låg alltid först i matten, men då hade han, den här killen, fått ta hem och räkna lite extra, han skulle få räkna längre än oss andra för han skulle vara borta en vecka. Men då tog vi hans mattebok och gömde den bara så han inte skulle kunna räkna för oss. Så det var på den nivån. Ja. Nu tycker jag att jag lugnade ner mig och hittade, ju äldre jag blev, liksom, hitta vilka saker jag skulle verkligen försöka vinna i. Liksom. Men det var otroligt tävling. Mm. Och vi var några stycken som alltid skulle vara bäst på alla SO-prov och alla svenska prov också. Så det var, jag gillade skolan också, var rätt duktig. Framförallt matte var mitt absoluta. Och det var nog femmer rakt igenom, ända upp till sista året på gymnasiet hade jag femma i matte och fysik och kemi hela tiden.
Vad gick du ut nian med för medelbetyg?
Ja, nu ska vi se om det var 3 och 4, 3 och 5 kanske, någonting där. Och sen blev det några snäpp till i gymnasiet. Så att,
vilken linje gick då?
Vilken naturvetenskaplig, ja. Vilken var en. Och vi hade, jag var också en sån här kul, kanske en av, jag tror det var den klass i hela Sverige som hade absolut bäst på centrala provet i matematik. Vi låg på ett snitt på 4,5 eller något. Vi hade en fantastiskt extremt duktig och ambitiös klass. Det var en helt fantastisk miljö. Det var verkligen superduktiga allihopa på alla ämnen. Det är otroligt många duktiga där.
Det var inga problem att kombinera idrottandet med skolan för din del?
Nej, det var alltså, mamma och pappa var ju väldigt noggranna med att jag skulle liksom sköta mina läxor, och läxorna skulle göras innan jag fick ut och spela med fotboll. Och jag blev nog ganska duktig själv på att kombinera det där och se till att planera och göra både och. Och sen var jag ju tävling, så jag ville ju göra bra ifrån mig i skolan och gillade ju att tävla, gillade ju att vara bäst där också. Så att, så det gick väldigt bra, även om det var tufft ibland, och något ämne på slutet i gymnasiet, då valde jag ju bort något ämne, vilket jag kanske har fått, ja, men då läste jag inte historia, utan då hade jag hemortsalternativ, så jag kunde träna ett extra pass på morgonen själv istället för det. Så det var väl där på slutet, men annars var det ju liksom fullt ut och noggrant, och som sagt, jag hade ett bra betyg när jag gick ut ändå.
Om det inte hade blivit fotboll i det skedet, när du liksom går ut gymnasiet, du gillar matte, du har bra betyg, vad hade du kunnat bli då?
Ja, nej, men jag började ju faktiskt, nu var det väl lite överambition, men när jag flyttade ner till Göteborg så kom jag ju in på Chalmers också, på teknisk fysik, vilket var rätt knepig utbildning, men jag hade nog absolut fortsatt om jag inte hade haft fotbollen. Men då kände jag redan efter någon månad att det blev för mycket att hålla reda på och samköra det där. Tyvärr, så här, idag hade jag ju verkligen mått bra av och haft det med mig. Och det tycker jag är något man lätt att man tappar bort som fotbollsspelare, att man ändå ska försöka behålla någon slags kontakt med studien och så, verkligen fortsätta nära den sidan också, för det kommer ju en dag när man inte kan spela fotboll längre, så är det för alla. Men jag vet, det är svårt som fotbollsspelare, man blir lite lat, men ja.
Teknisk fysik, jag som bara är journalist, om man läser teknisk fysik, vad får man för yrke då?
Jag vet inte riktigt heller exakt. Jag var mer att jag älskade matte och fysik, och jag frågade mig inte exakt vad man kunde bli. Nu var det så pass länge sedan också, så att, och jag som sagt höll ju bara ut någon månad där. Men däremot läste jag ju matte på universitetet i alla fall 30-40 poäng när jag var i Göteborg. Så att det funkade, men det var ju lite lugnare tempo.
Tavelsjö vidare till Umeå. Umeå FC, hur såg den övergången? Var det naturligt att de duktiga Tavelsjögrabbarna, de hamnade i Umeå?
Ja, till viss del. Jag var i och för sig på väg redan ett halvår tidigare. Alltså jag hade egentligen skrivit på kontraktet. De ville ha mig ett halvår tidigare. Men jag kände att det var för tidigt. Jag ville inte svika Tavelsjö. Då rev vi det kontraktet. Och sen hade jag ju faktiskt Göteborg som hade varit intresserad ända sedan jag var 15. Hörde av sig hela tiden och ville att jag skulle komma ner som ungdomsproffs. Men jag kände att jag vill gå klart gymnasiet i Umeå och liksom inte stressa iväg och det blir något halvdant. Så att jag, och då blev Umeå det naturliga. Liksom jag hade spelat Division 4 med Tavelsjö, Division 3 med Tavelsjö. Sen var det Division 2 med Umeå FC. Och Division 1 med Umeå FC blev det också ett halvår. Så det blev på något sätt en väldigt så här naturlig trappa hela vägen. Och för mig, jag var absolut att träffa IFK Luleå också uppe där. Och Giffarna Sundsvall var jag nere. Men det var till och med IFK Sundsvall tror jag då som jag var nere och träffade. Och jag träffade många, jag var nere sommarproffs hos AIK också. Men jag kände att jag ville ta det liksom, bo kvar hemma och göra klart skolan först. Och, så det blev en naturlig liksom...
Apropå det, jag träffade Jens Fjällström häromdagen och då pratade vi om fotbollsspelare från Umeå och han nämnde några namn och vi pratade också här inför och då kom det fram ett namn till som vi inte nämnde och som Jens inte kom på. Nej. Det är Andreas Hermansson.
Ja, absolut. Ja,
vilka, du...
Hermansson var ju,
han var ju SM-guld med Hammarby.
Ja, absolut. Så han och vi spelade ju samma. Ja. Vi spelade tillsammans då. Sen en annan som inte riktigt lika framträdande som Andreas, men det var Patrik Sandström som gick till Norrköping och var otroligt duktig ytter mittfältare där också och flyttade tillbaka till Umeå sen igen. Så där har vi en annan i den här. Sen har vi ju, ja men nu finns det ju, ja jag vet, de kanske nämnde, men Lustig, Micke Lustig har ju nu, ja.
Det gjorde vi inte heller. Fjällström får bakläxa.
Ja, han har koll på bakåt i tiden. Ja, nej, men så det,
han pratade om Steve Galloway och sånt där, men han är inte från Umeå ursprungligen.
Men Steve var ju också en otrolig led. Det var väl en av de första liksom helproffs som kom ihåg, vi satt i bastan någon gång och diskuterade där och sa Jesper, du måste bli tuffare, du måste lära. Han försökte nog på något sätt att skälla på oss och göra oss lite mer mentalt tuffa redan där, för det. Han kunde skälla och skrika lite på engelska emellanåt, men det är fantastiskt härlig person, Steve, också.
1993 så lämnar du Umeå och Västerbotten för IFK Göteborg, som ju var, jag menar, ja, det var två UEFA-cupsegrar där på 80-talet och det var ju laget på den tiden. Hur såg värvningen ut? Och var det självklart att det skulle bli Göteborgskamraterna?
Självklart var det väl inte, men som sagt, det var de som hade, de hade behållit sitt intresse i 3 år trots att jag hade tackat nej och stannat i Umeå, så fortsatte de hålla kontakten och titta hur det gick och följde upp och så att de andra var väl inte lika. Jag pratade med både Malmö och AIK var, om jag kommer ihåg, var de som var upp till Tavelsjö också och var liksom rätt heta på gröten, men Göteborg kändes mer. Fick ett väldigt bra, sen var jag sommarproffs där och fick ett väldigt bra intryck. Sen ska det tilläggas, när jag gick dit så var det ju faktiskt som ungdomsspelare. Jag fick ett U-kontrakt med Göteborg och tränade bara med ungdomslag. Jag kom dit i juni, mitt i sommaren. Sen gjorde jag några matcher med U-laget. Sen fick jag komma upp och träna något pass med A-laget. Jag vet Pontus Kåmark bland annat har berättat att jag var totalt usel första tränaren. Han tänkte, vad gör den där killen där egentligen? Ta bort honom härifrån. Men på något konstigt sätt så såg väl Roger någonting eller liksom trodde på någonting. Och jag fick några träningar till och då började ta för mig lite mer. Och vips, och några veckor senare så gjorde jag debut i A-laget och just spelade de sista 6 matcherna och var i alla fall en liten del till att det blev SM-guld och fick ett SM-guld redan min första halva säsong i Göteborg då.
Går du förklara det där? Du kommer upp som ungdomsproffs, det går lite halvknackigt på träningarna, så till och med K-mark uppmärksammar.
Och sen så
på så kort tid, alltså, för det måste ju hänt någon, måste ju skett något fan.
Nej, men jag fortfarande liksom, vad såg de egentligen? För man förstår ju själv liksom, kommer en blyg norrlänning som är väldigt tanig och hur, men jag vet, alltså något som jag hade förut, alltså det var väl 2 saker, alltså dels hade jag ju speeden och den har man snabbheten, folk blir inte så mycket snabbare bara för att man kommer upp på den absoluta topp, utan snabbhet är ju något som inte, det kan man inte utveckla, så den hade jag med. Men sen var jag ju otroligt ambitiös och träningsvillig och vägrade ju liksom att gick det dåligt, så men då var det bara på med träningsstället och köra ännu hårdare, gnugga ännu mer och bli ännu bättre för att ta den där, liksom. Det var ju aldrig något snack om att varför får inte jag spela, gud han är mycket, utan nej, jag är inte tillräckligt bra, jag jobbar, då får jag gå ut och jobba ännu hårdare, liksom. Det är upp till mig, det är inte, jag kan inte säga att han är bättre eller sämre, utan det är upp till mig, och det är något som jag tror jag har tagit mig väldigt, väldigt långt också, just att mer än självrannsakan och se vad kan jag göra, för jag måste jobba hårdare, för jag kan inte, man får liksom inte chans här i livet, man måste jobba sig till dem, sen får man vara redo när de kommer, ibland har man tur att någon blir skadad eller någon, men man måste ändå, man förtjänar chanser, man jobbar hårt för att få dem, och det tycker jag ibland, man tappar bort dagens, jag vill säga, nu låter jag som en 100-årig gubbe, men jag måste ändå dagens ungdom, nej men lite där det blir, ja men man ska snacka, varför får inte jag är mycket bättre än honom, men visa det då, gör det på träning, gör du på träning så gör du på match, och så då kommer du få dina chanser, men uppenbarligen så tycker någon att någon annan är bättre liksom, så det är visst, den kan det komma undan, men det tycker jag ändå, den vägen valde jag, den har verkligen gick ju bra för mig.
Och det blev då tre år 93-96 IFK Göteborg. Hur skulle du vilja sammanfatta den tiden?
Ja, nej, men det var nog egentligen min absoluta peak. Visserligen hade jag en säsong 95 när jag var rätt mycket skadad, men annars fick jag vara väldigt skadefri och fick liksom bygga på mitt självförtroende hela tiden och ta den här trappan liksom, man spelar några matcher och så tar man och tränar ännu lite hårdare. Jag liksom låg verkligen på toppen av det och hade ett otroligt härligt självförtroende liksom, ingenting var omöjligt. Vi gick ut och spelade mot Barcelona borta på Nou Camp och jag kände bara, men jag kan dribbla hela det här laget. Jag vet Koman där försökte sparka ner mig och gav mig en armbåg, jag blödde näsblod, men jag bara körde ändå. Jag kände mig verkligen, ett otroligt självförtroende hade jag då där i Göteborg. Sen blev det lite tuffare när jag kom utomlands och jag hann liksom aldrig riktigt nå min peak där. Dels kom det en hel del skador hela tiden som satte käppar i hjulet, men också att det var ett annat klimat i laget, alltså det var mera var och en för sig själv. Det fungerar på ett annat sätt utomlands. Så det måste man ju, det måste jag tacka alla lagkamrater och tränare, framförallt i Göteborg. Där ja, hjälptes man verkligen. Jobbar man bara för laget och visar liksom en ödmjukhet och man är beredd att lägga ner ett hårt jobb och hjälpa de andra, men då fick man hjälp själv och stöttning själv när det gick dåligt också. Det var ju något som tog verk. Kommer man utomlands i en liksom en toppklubb som Milan eller ja, men då är det en annan jargong. Då är det liksom upp till var och en att slå sig för bröstet och säga att jag är bäst och klara och liksom stå upp för det. Och det tog lång tid för mig när jag insåg hur det fungerade, och ännu längre tid att försöka ställa om och ändra min liksom inställning och attityd till det hela, utan jag hade ju med mig den från Sverige och från Norrland och lite jantelagen och allt det där. Så det tog tid och jag hann väl aldrig riktigt nå den piken i proffslivet som jag vet att det fanns betydligt mer att hämta där för min del. Jag var som sagt 24 år när jag spelade Champions League, startade Champions League, då var jag 24 år, och jag menar man kanske når sin peak när man är 28-29, och jag vet, har man bara kvar kärleken så kan man, blir man bara ännu bättre ändå ju äldre man blir, så att det fanns rätt mycket att ta av, men så är det.
Och vilka mål du har gjort, Jesper, vi tar Göteborgstiden, det finns ju så kallade YouTube-mål heter det ju nu, Sven Andersson, har du pratat med honom?
Nej, jag har ju faktiskt inte gjort det, jag vet inte, vi har väl undvikit, nej men det är klart, alltså det är, just det målet är ju kanske något som det som de allra flesta förknippar och kommer att
beskriv det, du gjorde det
och som sagt, det var ju inget som jag hade tränat på, det är inget som egentligen går att träna, jag hade aldrig gjort det förut, och Jag försökte väl någon gång senare också, men det är liksom så många detaljer som måste stämma för att det ska funka. Och den, jag får en fantastiskt fin passning av Stefan Pettersson i lite vinkel, så jag kommer springande i vinkel mot bollen och Sven Andersson kommer rakt ut. Jag är långt eller lite före honom, så att, men sen hoppar jag över bollen, lossar, och han tror att jag ska ta med mig den, men sen ser han att boll, han blir helt paralyserad för jag springer på ena sidan, bollen på andra, och han tittar verkligen rakt fram. Bollen är redan förbi, jag är redan förbi, han står fortfarande och tittar rakt fram och vet inte åt vilket håll han ska vrida sig. Och sen gör jag mål, rullar in den i öppet mål.
Hur kändes det när du måste ju känna dig, wow, det här var inte vardagsmått?
Nej, men det, då var jag väl liksom så uppe i det, jag fattade nog inte riktigt vad jag hade gjort. Och ska tillägga sig, som sagt, jag hade aldrig gjort den där finten förut. Jag hade sett den en gång, och det var när vi satt och tittade på Pelés gamla godbitar. Han gjorde den där finten en gång, men han missade målet och när han hade fintat bort målvakten. Så det måste vara där som jag hade snappat upp det och kände bara situationen, det passar att göra nu, och så kom det.
Är det det målet som du minns bäst eller med mest välbehag eller?
Ja, det är nog det, alltså, som andas. Jag har fått se det rätt många gånger ändå, och jag njuter. Jag tycker det är absolut, jag njuter varje gång jag ser, och jag tycker någonstans det summerar lite vad fotboll handlar om för mig, att det ska vara kul och det ska vara lite extra bjudgodis, alltså man ska försöka bjuda publiken på någonting.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Extra att det ska inte bara vara backa hem och slå långa bollar.
Ja, så blev det då Italien tid. Om vi ska ta Italien, vi nämnde ju den tidigare, det var Capello, ja. Och så blev det ju Parma då, och det var ju en fin tid. Och så pass bra gick det ju Parma så att du värvades till Manchester United. Och jag menar, det var ju ingen duss, alltså, det var ju, jag vet ju inte, men jag kan ju bara se vilka meriter ni uppnådde under de här åren. Beskriv atmosfären i Manchester United, Old Trafford, Theater of Dreams, ja. Det, och tre ligatitlar, Champions League-titel, det var FA Cup-titel också.
Nej, precis. Nej, men alltså, jag vet inte, det var ju, det hade väl gått ganska okej, men sen det året jag kom så var det fyra nyförvärv som kom. Det var Dwight York, Japp Stam.
98 ska vi säga.
Ja, 98, ja. Och det liksom, då blev det, Ferguson hade ju skapat en otrolig vinnaratmosfär, och det känner jag än idag när man träffar de gamla spelarna. Man märker när vi ibland träffas med att spela såna här gamla legendmatcher, och då, alltså, det är något visst med United-spelaren då. Alla i princip kommer och ser ut som 98 egentligen i fysiken, och alla vill verkligen vinna fortfarande. Ingen som liksom, börjar man, är någon som inte går in i närkampen, så får man ändå, så får man höra det idag också. Så att det satt verkligen i väggarna, och det sattes i, och alla oss spelare, det var en otrolig, och de grejer man kunde få se på träningarna där som Scholes och grabbarna kunde hitta på, det är väldigt få andra ställen man kunde få se och uppleva de sakerna.
Om en liten stund hör du Jesper berätta mer om tiden i Manchester United, om titlarna, om vinnare, atmosfären, om hur träningarna bedrevs. Det tog till exempel 2 år för Jesper att förstå sig på lagkaptenen Roy Keane, att han egentligen ville lagets bästa. Men berätta, jag menar träningarna, jag kan tänka, och där är Roy Keane och där är Paul Scholes och där är Ryan Giggs och vad det var, Andy Cole och det, jag menar, hur var träningarna, berätta?
Ja, nej, men det var ju ofta, ofta var det full fart alltså, och det var, ja men ta Keane som var ju en fantastisk...
Är han galen?
Han är halvgalen i alla fall. Förmodligen tog det nog mig 2 år innan jag liksom började förstå hur han tänkte och att han faktiskt någonstans ville lagets bästa och hade det som det stora ändå, trots att han kunde skälla som, men det var ju raka motsatsen till det svenska liksom, med att försöka peppa varandra och hjälpa, utan han ville mer stärka, och tålde man inte hans psykningar och utskällningar, ja, men då hade man inget på plan att göra i princip, så han testade ju verkligen allt och alla hela tiden. Hade man varit borta skadad några veckor och kom tillbaka, så är man alltid lite ringrostig, då fick man verkligen veta att man levde på de första, till man missade någon enkel passning, då fick man en sån riktig utskällning, så det var inte nådigt. Så det var en riktig ledare, men han gjorde det någonstans ändå, för sen kan man diskutera om det verkligen liksom blev det lagets, men han gjorde det för lagets bästa ändå. Det var liksom, han hade ju någon tanke bakom det också, absolut. Så att,
hur var han på träningen? Vi minns ju, han har ju förstört ju Haalands karriär. Det var ju fruktansvärt.
Sånt vill man ju inte se. Där gick han ju absolut till.
Hur var han på träning? Var han lika tokig på träning?
Nej, mellan och alltså, tände han till och liksom, han fick en snedtändning ibland, så då kunde det absolut hetta till, helt klart. Men lite lugnare. Sen var det en fantastiskt bra fotbollsspelare också, en otroligt bra blick för spelet. Bra fysik och en härlig passningsfot, så att det var ju en otroligt duktig, annars hade han inte klarat sig liksom så länge, så blev han en otroligt duktig spelare också, och sen hade han liksom personen och aggressiviteten och inställningen också, så en perfekt lagkapten på alla sätt och vis.
Så här från insidan, jag har just läst Sir Alexons senaste biografi, han har gett ut 2 stycken, och där går han ju riktigt hårt åt Roy Keane och hans sätt att vara, framförallt den sista tiden, och han klagade på det mesta. Och nu har ju Keane, jag har inte läst den boken, gått ut och kontrat. Hur var alltså relationen? Var det spänt mellan
ja,
dem?
Ja, men alltså de hade ju fram till sista tiden, så var det ju ändå Keane som var Fergusons förlängda arm ut i laget, som var lagkapten, och de drevs någonstans av samma liksom begär och att vinna hela tiden, och Så att någonstans tänkte de lika, men det som Ferguson, jag läste boken när den kom ut, för alltså han var väldigt, att ingen fick bli större än honom, en Ferguson i klubben, och det var väl det Keane tog kanske lite för mycket eget ansvar, tyckte Ferguson då, och då var det liksom end of the story liksom, då hade han ingen framtid längre, och när Ferguson har bestämt sig, ja, Keane är ju likadant, har de bestämt sig, så liksom då finns det ingenting. Så där är det ju verkligen, där kan man snacka om att det slog gnistor när två sådana personligheter möts, men så var det verkligen, då fanns det ju inget återvändo längre liksom, då var det helt, även om de hade varit väldigt tajta och haft ett bra liksom samarbete, även om säkert såg lite ord, men det hade ändå varit ett väldigt bra samarbete.
David Beckham, vi måste ju prata om David Beckham, ja, också. Jag menar, det är ju den mest mytomspunne nu kan spelaren som, ja, inte pratar vi inte de här absolut bästa, men han är ju, ja, alltså, det är ett fenomen i sitt slag.
Ja, men absolut, alltså dels det han skapade utanför fotboll, och där brukar jag alltid, när folk vill prata om honom, där lyfter jag alltid ändå fram hans fotbollskunskaper, för så där hyllad blir man inte bara om man gifter sig med en känd sångerska och liksom är duktig på att marknadsföra sig och ser bra, utan han hade otroligt bra fotbollskvalitet. För mig är det absolut, kanske inte en av de absolut bästa spelarna, men han är just snäppet under, alltså han hade en fantastisk högerfot, det vet vi, men han hade också ett spelsinne som gjorde att han kunde lägga fantastiska passningar. Han jobbade otroligt hårt både på plan, och han och Ryan Giggs var de två som nästan kunde springa ut beep-testet på när vi körde det. Så det var otroligt hårt jobb, och han Han la ner otroligt mycket tid på träningsanläggningen också innan och efter. Tränade extra och slå frisparkar inlägg. Så att en otroligt härlig inställning och attityd också. En väldigt duktig fotbollsspelare. Sen kom ju allt det andra också.
Ja, hur var det? Påverkade det er? För det började ju komma där.
Ja, det började ju då. Men det var väl inte så mycket. Och sen ska vi säga att jag tycker han har gjort det. För det, är det var en väldigt blyg kille innerst inne. Och sen har han ju lärt sig och hanterar det otroligt bra. Men jag tycker fortfarande ibland om man lyssnar noga på intervjuer som man gör, så lyser det någonstans igenom att han är rätt blyg och inte... Alltså han har ju lärt sig att hantera det på ett fantastiskt sätt, men någonstans så är det en rätt blyg och lite tillbakadragen kille ändå på något sätt. Och så var han mer från början, sen har han ju växt in i rollen mer och mer, absolut.
Var en trevlig kille, var en bra kille att ha att göra med?
Ja, men det var det, absolut. Nu var det ju inte så att vi hängde varje dag och tittade på filmer och spelade tv-spel, det gjorde vi i och för sig aldrig ändå, men absolut en bra, trevlig kille. Och det var ju, nu ska jag säga, var ju för mig, så uppfattade jag alla ihop i United var liksom bra killar. Sen var det några som hade sina speciella sidor, men absolut, det var en bra kille, helt klart. Inget snack om.
Vem omgicks du med mest i de här fantastiska årgångarna som det ändå var? Vi får ursäkt om vi uppehåller oss i Manchester United, för det var det är tre ligatitlar, det är den här 99, ja. Det är ju magiskt.
Ja, nej, men absolut, alltså det blir väl lite naturligt igen, alltså ofta har ju de inhemska spelare, engelsmän i det fallet, de har ofta sina familjer och har sina kompisar vid sidan och de håller ihop, så det naturliga blev framförallt norrmännen, det var Henning Berg, Ole Gunnar Solskjær och framförallt Ronny Jonsson då, den som jag har hållit mest kontakt med efteråt också. Han kommer faktiskt hit till landskampen idag, vi ska se den
Ronny
tillsammans.
Eller?
Ja, Ronny kommer hit. Så det var väl dem, och sen var det Raymond van der Gouw också, andra målvakten då från Holland, så det blev mest, och Jordi Cruyff också, så det blev mest de andra utlänningarna så som man höll ihop med. Alltså vi hade ju en bra sammanhållning de åren, det var väl en av grejerna som gjorde att vi kunde nå så bra framgångar, men så att alla var ju liksom, men det blev ändå lite så här uppdelat, mer utlänningar och lite mer för sig, och vi bodde, de flesta som kom bodde i samma by egentligen, ganska nära flygplatsen just utanför Manchester, så att
Wimslow
Alderley Edge 22.
Men bodde Ferguson där ute också?
Jag och Ferguson bodde nästan grannar. Andy Cole bodde något hus bort också. Ronny bodde där. Men det var faktiskt så att Everton hade sina spel. Jag bodde kvar där när jag spelade för Everton. Martin Dahlin bodde relativt nära också när han spelade i Blackburn. Det var liksom det var nära flygplatsen. Det var någon slags en samlingspunkt och en fantastiskt fin by som hade otroligt mycket bra restauranger och liksom för att vara så liten by och bra shopping också, så att det var en samlingspunkt för i princip de flesta fotbollslag faktiskt. Gick man ut där en onsdag kväll på en bra restaurang, då träffar man alltid någon annan fotbollsspelare, så det var härligt.
Apropå restaurang, om ni undrar varför det sorlar lite, så sitter jag och Jesper Blomqvist på Larry, så det börjar samla sig folk här. Det ska bli landskamp mellan Sverige och Ryssland, så har ni, om ni undrar. Flera av de här spelarna i United har ju från din tid där, har ju känt på det här med tränaryrket. Ole Gunnar till exempel, även Ryan Giggs fick ju ta över som manager, och du har känt på det lite grann, Ronny Jonsson.
Ronny har tagit licensen nu och är på gång. Henning Berg har faktiskt gjort ett fantastiskt, han var ju i och för sig Blackburn och det gick väl inte så bra, men nu har han gjort ett fantastiskt, vad heter polska gänget nu? Jag tror att det är Lech Poznan. Ja. Där han på något otroligt sätt, de åkte ur Champions League-kvalet på att de hade använt någon fel. De slog ju Celtic med, var ju 6-0 eller 6-1 i sista match. Så han har också gjort det jättebra. Jordi Cruyff har blivit en firad manager, inte tränare men mer liksom
sportchef-manager.
Så det
var han någonstans när vi i...
Han var i, det senaste jag ringde han faktiskt och ville kolla någon svensk spel, det var något halvår sedan, år sedan, då var han i Israel, vad heter det?
Maccabi Haifa, eller?
Haifa, yes. Så var han sportchef där. Sen är det väl några, jag måste tänka, men nu är de flera som är inne på det igen, både Andy Cole och Dwight York är inne på Japp Stam med andra tränare i ett holländskt, om det nu är PSV tror jag. Raymond van der Gouw är målvaktstränare, Så att ja, de allra flesta håller ju på. Sen är det några som jobbar kvar i klubben som ambassadörer. Dennis Irwin och Schmeichel och jobbar kvar som Andy Cole jobbar som ambassadörer för klubben och ja, så det.
Jesper, ta oss igenom Champions League-finalen 1999.
Hörru du, Niklas, det är helt svart. Jag kommer nästan inte ihåg. Ja, men ofta är det så med de här större matcher och då var jag rätt nervös innan den också. Det
var du nervös inför matcherna? Ja, var du nervös inför vanliga allsvenska matcher och sånt där också?
Men till viss del, men då var det mer på en lagom nivå. Alltså just Champions League-finalen samma.
Hela världen tittar, tänkte man så. Fan, hela
så
världen
går till. Jag var inte riktigt liksom i den här toppformen heller, för då är det inte så stort. Men har man lite liksom inte riktigt toppform och ska gå in och spela en Champions League-final, då är det lätt att man börjar fundera lite för mycket. Så jag var väl inte riktigt mentalt 100% redo för den matchen. Det gick liksom, jag har ju tittat på det så här i efterhand, det så dåligt var det absolut inte. Jag hade ju någon bra målchans, men det är klart, jag vet att jag kunde ha presterat bättre om jag hade hittat en bättre dag, liksom just den, hittat en lite högre nivå just den dagen. Men det är väl det, tror jag, som gör, när jag sitter och tittar på fotboll nu och vi är, liksom, det är dags för Champions League-final, då vet jag, det är lag som har lite mer rutinerade spelare av de här stora matcherna, de kommer oftast att prestera bättre och vinna. För det är just när det blir såna här stora matcher, då gäller det att man har en rutin som gör att man hittar en bra liksom nivå, så att man inte pendlar för mycket upp och ner. Och det, ju mer rutin man har, ju lättare hittar man till den här höga nivån och vet att man kan leverera på den även om det är en större match. Man får en annan trygghet i sitt spel och sitt uppträdande, allting. Så det är en viktig faktor när det kommer såna här riktigt stora matcher. Sen kan man absolut någon göra en bra match, men det är en viktig faktor.
Champions League-final mot Bayern München. Hur såg startelvan ut nu? Uppdatera oss.
Ja, men nu ska vi se knappt att jag kommer ihåg. Tänk om jag har fel nu.
Schmeichel i mål.
Ja, absolut. Sen hade vi, ja, men sen var det ju Gary Neville var högerback. Sen tror jag att det var faktiskt, om det var Ron, alltså Japstam måste ju ha spelat. Om man, han också en av Ronny och Henny. Jag tror att det var Ronny måste det ha varit. Och sen var det Dennis Irwin som vänsterback. Men sen var det lite rokader. Roy Keane hade blivit avstängd och Scholes var avstängd. Så att det var lite, jag spelade vänster, Giggs var på höger. Sen var det Beckham och Nicky Butt på mitten. Och så var det Cole och Jock på topp. Så började vi matchen.
Berätta, alltså ni...
Ja, vi är ganska utspelade, alltså, ja. Vi hade match två gånger i gruppspelet.
Var innan Jesper, alltså du är uttagen, alltså, du vet, när vet du om att du ska spela en Champions League-final? När vet du att du ska spela startdelvan i en Champions League-final?
Det var väldigt, för Manchester United. Det var väldigt långt innan faktiskt.
Var det?
För att, vi spelade ju både en FA Cup-final och en serie, eller i alla fall avslutning av Premier League för att liksom vinna ligan också. Då fick jag inte starta dem, men då var Ferguson liksom noga med att påpeka redan då, nej, du kommer att starta Champions League-finalen, liksom håll dig redo, tappa inte modet nu, du får inte starta FA Cup-finalen, men liksom din match kommer här om några dagar, så håll dig på tå bara. Så jag visste om det på gott och ont ganska långt innan, och det kanske var
hur gick tankegångarna då?
Nej, men det är klart att jag försökte liksom hitta det, men det är också rätt svårt som spelare att hitta en skön liksom, skönt självförtroende när man inte får spela dem. Alltså gå och träna i två veckor är ju inte alls samma sak som att spela tuffa matcher och så att det var väl också en liten nackdel på det sättet att jag inte fick spela de sista matcherna. Det var ju nästan två veckor från det att jag spelade tills jag skulle spela Champions League-final. Jag var visserligen sugen på att spela, men jag hade inte riktigt den tryggheten i
Förklara för mig som älskar fotboll men som inte har varit i närheten av en Champions League-final som spelare då, ska vi säga. Alltså hur många gånger innan den här matchen började hade du spelat den i pallet, så att säga?
Ja, nej, men det var nog väldigt många gånger, absolut. Och man försöker ju helt klart se de här drömscenarierna hela tiden. Man gör mål, man spelar bra, man sätter rätt passningar. Så att det, absolut, det var rätt mycket.
Ja. Innan. Och så berätta det magiska som hände. Den här, det är ju en klassisk final också med den här vändningen.
Ja, men det är det som sagt. Vi är ju nästan, vi är inte utspelade, men Bayern är det klart bättre laget, så är det. Den dagen, alltså vi hade som sagt mötts två gånger och varit förmodligen det bättre laget och spelat jättebra hela säsongen. Men den finalen är vi det klart sämre laget. Och de tar ledningen på någon frispark om jag inte missminner mig. Och sen håller de den tills det i princip är en minut kvar. Och vi, ja, jag blir utbytt i 70 om det är Teddy Sheringham som kommer in. Och så är det någon annan som blir utbytt också och Ole Gunnar kommer in. Och de gör varsitt mål på liksom stopptid och extra tid. Så vi vinner på extra tid och inte förlängning, utan det är liksom tilläggstiden. Gör vi 2-1 och kommer bara ihåg Bayern München-spelare som lägger sig ner i gräset och bara börjar grina. För att det är en sån ingen liksom ska tro. Det går ju rykten om att Lennart Johansson går ner någon minut innan från läktaren med bucklan, och det är liksom inristat redan Bayern München på det. Men när han kommer ner så liksom är han på väg att ge bucklan till Bayern München, men då har vi gjort två mål medan han klättrar ner för trapporna där i labyrinten på Nou Camp.
Att vinna Champions League med Manchester United, med den historien, med flygkatastrofen i München, Busby Babes, och alltså 1968 vann de ju, och så fick ni vinna då 1900. Alltså, beskriv eftermälet så att säga, den uppståndelsen och den kraft som naturligtvis finns i en sån här jätteklubb som Manchester United.
Ja, dels så var det alltså eftermäle, alltså dels var det givetvis stort firande på hotellet efteråt i Barcelona, men sen när vi kom tillbaka så gick rykten om att det var en halv miljon ute på gatorna i Manchester. Vi åkte runt i våra öppna dubbeldäckare där och med alla tre. Det var ju det också att vi vann alla tre, tog trippen som gjorde det extra. Och så här i efterhand har man förstått, alltså det kommer det, är man i Manchester och hälsar på, det kommer fram fans, så det kommer de liksom aldrig. Och jag kan tycka, ja men jag gjorde ju bara en säsong, jag varit skadad, så ja men Jesper, du var med och vann trippen, vi never forget you for that, liksom du var med och du spelade, alltså de är ju fantastiskt duktiga på att hylla sina spelare också, otroligt. Så det är ju verkligen, och just att det var trippeln också gjorde det till något ännu mer.
Så här med lite distans, vad är det nu? Det är 15 år sedan.
Ja.
Alltså med lite distans, du har alltså varit med och vunnit samma säsong Premier League, FA-cupen och Champions League. Det finns ju inte motstycket i detta.
Nej, alltså det, och jag, då var man ju, då när man mitt uppe i, då har man ju väldigt svårt att njuta åt saker, och jag vet nog att jag liksom, jag var inte helt nöjd med den säsongen rent, men jag vet jag hade haft lite skador och ibland presterat riktigt bra, men det hade gått lite upp och ner, så jag var nog mer liksom, nej men nu ska jag hem och köra igång försäsongen hemma i Taversjö och springa några extra mil och köra lite extra hårt så jag kommer tillbaka och kan göra liksom, jag gav mig inte aldrig chansen att njuta alls av framgångarna då, på gott och ont. Jag tror man måste ha det lite i sig så att det fungerar, så för att man ska kunna fortsätta prestera. Men det är klart att nu har jag börjat kunna, man sitter och tittar på Champions League-final och så känner man, fasen, jag har varit med och spelat den också. Kan man ändå ge sig en liten klapp på axeln, alla får känna att man faktiskt har gjort någonting bra själv också. Så det är ju kul, även om det är svårt att tro att man faktiskt stod där på plan själv för 15 år sedan och...
Ja, du är ju en av få som kan säga hur Zlatan slängde i vägen, va? Titta på den här säsongen.
Ja, ja. Precis. Även om det är väl en av de få jag inte skulle säga någonting till. Det är bara att lyfta på hatten för Zlatan. Det är liksom, det finns inget motstycke någonsin och kommer aldrig finnas heller. Men absolut, alltså det är en, så här i efterhand jag liksom kan passa på och njuta och vara stolt över det, absolut.
Hur gör du det i efterhand? Jag menar, alltså, tänker tillbaka och njuter av det. Hur många gånger om dagen tänker du på Champions League och Premier League och FA-trippelsäsongen?
Nej, det är inte många gånger. Men visst, när det liksom börjar dra ihop sig igen till Champions League-final, då kan man ändå tänka. Och det kanske kommer någon och gör någon intervju, och då får man anledning att tänka tillbaka lite. Så visst, det är väl det är någon gång så där varje år. Liksom. Mer än så är det inte. Men det är väl trevligt. Det är absolut.
Ska vi ta mindre roliga delen då, det här med skadorna som kommer och lite orättvist tidigt kan tyckas i din karriär med knäproblem?
Ja, nej, men alltså det var ju faktiskt direkt efter, alltså när säsongen startade efter Champions League-finalen. Jag var som sagt jag kände väl att ja, men jag hade gjort ett okej första året, men jag hade otroligt mycket mer att ge, och jag kände verkligen då också, ja, men nu har jag hittat United, är en så pass stor klubb för mig. Som kommer från Sverige där man är van att inte ta så mycket plats, så tog det ett år innan jag lärde känna, men nu kände jag, men nu är jag redo liksom. Vi åkte på försäsongsturné ner till Australien, jag gjorde ett fantastiskt drömmål mot Australiens landslag, en volley rakt upp i och kände verkligen, nu är det, det här är min säsong, nu ska de få, det hade gått bra och folk liksom, men nu ska folk få se vad jag verkligen kan prestera. Men på den där försäsongen efter första två matcherna så får jag någon slags smäll och knät svullnar upp, och jag tänker inte så mycket på det då, men hem till Manchester, kan inte spela, träna på några veckor, och till slut får jag gå in och göra ett första ingrepp och visa sig att de hittar inte riktigt något som är fel, tycker jag, nu kan du börja köra igen, och det svullnar upp igen, och det tar något halvår innan, och jag har liksom inte gjort en enda fotbollsträning på ett tag, och då börjar jag ändå tänka på att men det här är lite värre än liksom vi hade, men fortfarande så tror man, men två veckor så är jag tillbaka, det är ju så jag går och tänker hela tiden, men det blir liksom det mer och mer tid och operation igen och problem och svullnad i knän och allting, så att det var ju otroligt tufft, och jag som sagt var laddad för en ny bra säsong, och så fort man som fotbollsspelare så liksom man är ju där i den där klubben för att spela fotboll och träna, man hamnar, det är bara så, man hamnar utanför om man inte är med på träningen, om man inte är med på matchen, även om man försöker, man känner, men man är inte riktigt en del av laget på samma sätt, och det tär ju också otroligt på psyket, och alltså det blir lätt många svarta tankar när man går där med en skada och inte kan vara med och bidra till det man faktiskt är där betald för att göra också. Man liksom nästan, man får dåligt samvete för att man inte, man lyfter en lön från klubben och man har betalt dyra pengar, men man kan inte göra det man är där för. Och så det var otroligt tufft, och det höll ju på länge också. Alltså jag gick ju nästan 2,5 år innan jag spelade en riktig match igen. Till slut blev det, det trodde jag inte när det började där på försäsongen, och knät svullnade upp lite grann. Jag tyckte att det här vilade jag bort på några veckor, men 2,5 år senare så gjorde jag min första riktiga Premier League-match igen, och det var ju väldigt, jag kände fortfarande att drivet fanns där, skulle jag bara bli frisk så inga problem, för jag visste vad jag hade presterat och jag var beredd att lägga ner ett ännu hårdare arbete på att komma dit igen, men då måste man ha kroppen med sig, och det hade jag, dykt upp andra skador efter det också.
Och så har vi benämnt då, eller vi har ju talat om tiden efteråt med Everton, Charlton, Djurgården och så. Och sen blev det då en comeback. Bosse Pettersson övertalade dig att spela. Men tränar för du var ju på väg in, och du var ju Hammarby som assisterande tränare. Du var i Enköping. Och du har ju fortfarande många år kvar, så att säga.
Ja,
och är det någonting du drömmer om? Det är den enkla frågan. Drömmer om att bli tränare? Vill du bli tränare? Du fick ju smaka på det lite
grann. Ja, jag smakade på det. Det var väl mer än så här. Ja, men jag testar och känner fortfarande, så blir jag liksom, går jag in i någonting så ger jag det 100%. Men det kanske inte var den här riktiga övertygelsen att jag ska bli den bästa tränaren i världen. Den övertygelsen hade jag inte riktigt, utan jag lägger ner mitt arbete och kör, men jag var inte riktigt liksom övertygad, och nu är jag väl ännu längre ifrån. Jag måste säga, sista året jag hade där i Hammarby, det tog lite kol på min kärlek till fotboll.
Vad menar du, på vilket sätt då?
Nej, men det var väldigt mycket strul runt omkring med fansen och liksom många som hade åsikter, och det kom mycket runt omkring som jag verkligen inte tycker. Alltså för mig är fotbollen då, det ska vara glädje, det ska vara kärlek. Visst, det är passion också, men den passionen måste mynna ut i en, alltså på rätt sätt. Det får inte bli massa negativt, för det är hata och liksom skada varann och hota varann. För mig hör inte det ihop med fotboll. Det är något som har kommit i, jag vet inte var det. Och det gjorde jag, tappade det. Alltså jag tror inte jag såg en fotbollsmatch på tv ens på ett halvår efter det att jag slutade som tränare i Hammarby. Så långt nu, några år senare, nu känner jag, nu är det kul igen med fotboll och titta, men och visst, jag funderar lite på att träna, men det är inget, men
så har du gått alla kurser?
Nej, jag har sista kvar, provkursen kvar, och den känner jag att det är så pass mycket, så då måste jag veta att jag ska verkligen ska satsa på det. Och som det känns just nu så är det inte aktuellt med en tränare. Jag satsar hellre, jag har lite andra spännande grejer på gång. Så, att, så i dagsläget är det inte aktuellt.
Ja, vilka spännande grejer då. Vad kan vara mer spännande än att träna ett fotbollslag?
Ja, precis. Nej, men så är det. Nej, men dels så faktiskt sätter jag igång en, jag och min bror som också har jobbat som tränare och var väldigt lovande. Han har ju sin historia i sig, men han har jobbat som damtränare för Umeå IK i 4 år också. Hade gjort det jättebra där, plockat fram otroligt många landslagsspelare från UIK då. Men han är utbildad psykolog också, så vi har satt ihop en föreläsning tillsammans där han håller i mer den teoridelen och liksom lägger grunden för hur, ja men hur, och den handlar ju hur man jobbar i både med och motgång för att prestera på topp, och kanske framförallt med motgång då, men också med och liksom hur känslor och tankar spelar in i, går ihop där, och liksom vad som påverkar vad och vad dagens liksom senaste inom psykologin verkligen säger. För det som var förut på min tid mer, ja, men då var det lite mer att tänka positivt, men det är ganska liksom förlegat nu är det helt andra. Så där han har nästan satt ihop en egen modell som han har byggt upp och liksom visar hur det fungerar i hjärnan och hur man kan också givetvis få bättre resultat när det går emot, och hur man kan tänka. Och sen är jag där och supportar den och liksom ger mina exempel på hur jag, framförallt när jag hade det riktigt jobbigt, som till exempel i Milan första halvåret där, och liksom knappt tyckte det var kul att gå ut på San Siro och spela, och kompletterar Joakims liksom teoretiska kunskapen, visar hur det faktiskt kan upplevas på fotbollsplanen för mig, och hur det kan gå troll i det också, fast man är en rätt lovande spelare.
Men du, vad jag berättade ju tidigare, du hade ju ändå, tycker jag, på något sätt i dig, alltså att du fick inte spela, då tränar jag hårdare. Mm. Alltså det känns som det finns ju naturligt i dig.
Ja, så var det absolut, men det kom till, och andra sidan hade jag också en sån här självrannsakan att jag liksom var förlorad i Milan, så istället för att skylla på alla andra så skyllde jag på mig själv. Och den liksom självrannsakan och självkritiken, när det gick, jag är van att, ja, men det kunde gå dåligt någon match i Göteborg eller någon match i Umeå, men sen gick det bra igen och vi vann och jag spelade bra igen, men hamnade i ett Milan som för första gången på 10 år liksom var i nästan fritt fall och vann knappt en match, och då går hela tiden och kritisera sig själv. Till slut så hade jag inget själv, för liksom hade det blivit någon slags sanning att jag var en värdelös fotbollsspelare, trots att jag visste liksom att jag hade presterat rätt mycket, men det blev någon, så här, jag istället för att skylla på andra så skyllde jag mig, och det blev en negativ spiral då som jag hade rätt svårt att bryta faktiskt i det läget.
Vad heter ditt och brorsan Joakims projekt? Och chansen nu, det är mycket många idrottsintresserade som kommer att lyssna på det här,
ja,
så du får chansen att göra reklam.
Precis, ja. Vi har väl inte, alltså det är som sagt hur man presterar i med- och motgång. Mer klatschigt namn så har vi inte satt än, men vi finns på nätet, man kan hitta oss där och fråga. Vi som sagt, det ska vi dra igång, och det riktar sig ju både liksom till individen, men också till, man kan vända det till mer ledarskap sagt, hur man ska agera som ledare för att få hela gruppen att prestera i motgång och inte fokusera så mycket liksom på de missar man gör, utan lägga blicken mer framåt.
Så googlar vi på Jesper Blomqvist, så kan vi hitta kontaktuppgifterna.
Så hittar ni kontaktuppgifterna jesper@jesperblomqvist.com, så finns det lite info där, absolut. Nej, men det är ett så spännande projekt. Sen det är väl inget heltidsjobb kanske.
Men finns det något annat då? Ja.
Sen finns det lite andra grejer på gång också. Sen älskar jag ju min mat. Alltså det är faktiskt från Italien-tiden. Så där har jag inte hittat något projekt än som det liksom där jag kan göra något mer rent affär, men det är en
för ringa Glenn Strömberg då, som jag har ju rest runt med honom några år här, och han håller på med det där, så du kan säkert få lite erfarenheter.
Jag är lite tvåa på bollen där, i alla fall när det gäller olivoljan, men där har jag lite tankar också. Så sagt, jag älskar, en otrolig person för mat, det är väl liksom det som ligger, som kommer närmast fotbollen i dagsläget. Jag kan förlora med, står vi i spisen och röra en risotto i 2 timmar liksom för att det ska bli det. Ja.
För jag frågar, tjänar du tillräckligt med pengar i din karriär så att du kan liksom ta det lugnt? Du har råd att ta det lugnt? Du känner ingen stress ekonomiskt?
Alltså nu har jag ju... Jag tjänar det absolut... Jag ska inte klaga, men det är klart att tittar man idag, hade jag spelat idag så hade det varit betydligt bättre ändå. Visst har jag klarat mig bra, visst har jag en vad ska man säga, en reserv som jag har kunnat, liksom en trygghet, men det är inget som jag kan leva resten av livet på, absolut inte. Utan, och nu känner jag väl både rent ekonomiskt att jag liksom behöver liksom hitta en schysst intäktsström också, men framförallt att göra någonting som jag känner att jag får ut någonting extra av, så att inte bara liksom gå och rulla tummarna. Det, så funkar det. Sen att hitta en balans i det. Någonstans är det lite svenska också, att man inte tillåter sig att ta det i form. Liksom, folk frågar och så skäms jag nästan och säger, men jag har inget fulltidsjobb utan jag har lite det, lite där och lite där. Men nästan att jag skäms för det istället för att men just nu har jag kunnat göra det och liksom njuta av det och passa på. Och sen veta att en dag får jag liksom ta ett fulljobb på fulltid igen, men fram till för har det funkat att göra lite mer frihet också.
Ingen mer teknisk fysik?
Ingen mer teknisk fysik, vi får se. Matten ligger mig kärt om hjärtat, men samtidigt känner jag lite för gammal där kanske.
Och när du flyttade tillbaka så valde du alltså Stockholm före Göteborg och nu bor du ute på Lidingö.
Ja.
Hur trivs det där ute på ön då?
Jag måste säga att jag alltså det är ju väldigt nära in till Stockholm och Stureplan om man säger så, men det är fantastiskt fin natur. Alltså Lidingö är ju otroligt mycket natur och är ju känd faktiskt Hälsansö som det så fint kallas också. Alltså det finns otroligt mycket. Man kan liksom, man kom bara 5 minuter så springer iväg 5 minuter från huset så jag är ute liksom helt, jag ska inte säga orörd natur, men fantastisk natur och vattnet runt omkring er. Så jag trivs väldigt, väldigt bra där, det måste jag säga. Det är en fin plats. Och sen har man närheten hit också, in till pulsen i Stockholm.
Vad hade du för tid på Lidingöloppet?
Nej du, jag har inte vågat ge mig på den ännu. Alltså, jag har ju sprungit framförallt.
Abborrbacken.
Jag har en kompis, han springer loppet och så brukar han köra någon vecka innan kör vi sista milen 2 varv med Abborrbacken och Karins backe där. Det är otroligt tufft. Otroligt. Så jag har inte vågat ge mig på det än faktiskt. En halvmara har jag sprungit, men att springa 3 mil och i den kuperade terrängen, då måste man träna bra, för annars blir det en otrolig plåga tror jag.
Och så är det familj och barn. När jag ringde här om kvällen så ringde du och fick jag ett sms. Jag håller på och lägger barnet nu. Ringer sen. Det tar ju sin tid.
Det gör det. Det är ju en otrolig. Jag är så här, tycker det är rätt fantastiskt hur de som kunde spela fotboll och ha småbarn och fortfarande prestera på träningar och matcher, eller man känner ibland när man inte fått sova på natten eller uppe tidigt på morgon 5 gånger och liksom ska fixa och dona. Det är inte bara sig själv att tänka på. Då tänker jag, fasen, grejer om det här, de som hade 2-3 barn hemma och fortfarande skulle liksom prestera en viktig match liksom. Då går det ju faktiskt inte att inte sova, men de hade säkert några arrangemang så de fick sova i fred i alla fall den dagen innan match.
Bodde ni inte på hotell då?
Ja, i alla fall i Italien, precis. Så var det. Så det var säkert en nu förstår jag mer den strategin varför man skulle bo på hotell. Det var nog mest familjefäderna som skulle få lite lugn och ro en natt innan match.
Hur många barn har du?
Två.
Två barn och gamla?
11 och 2,5.
Ja, och fru?
Fru också.
Ja, vad arbetar frun med?
Ja, frun är inom finansbranschen, så det är jätteduktig, ambitiös, så det är nog mer hon som jobbar hårdast om man säger så. Jag har väl tagit lite mer ansvar för tillfället hemma, vilket jag tycker är helt okej.
Jesper, när vi tittar på lite saker inom fotbollen, 51-49%-modellen, vad tänker du kring den ägande frågan?
Ja, alltså någonstans är det ju igen den gamla liksom svenska svenska modellen på något sätt som man försöker behålla, men samtidigt vill man liksom bli riktigt, och nu vill man bli liksom riktigt stora och få de här riktigt stora sponsorerna eller personerna, ägarna som kliver in, då måste man nog försöka ändra på det där om man ska ta de där sista kliven och bli riktigt professionell. Och sen tror jag också det här med fansproblematiken, att de börjar styra mer och mer, alltså få en stark ägare som verkligen vågar stå upp och säga nej och kan säga nej också, tala för att man skulle få ett större ägande än 49% som en enskild aktör. Så jag tror på det. Sen vi finns säkert nackdelar, men i dagsläget är det nog mest den biten som jag talar mest för, att ha en stark ägare som vågar stå emot liksom.
Även om det kan bli lite avarter ibland, jag tänker på vissa ägare i England och så.
Ja, men absolut, det finns självklart negativa saker, absolut, det gör det, men ja, nej, det finns alltid för- och nackdelar, helt klart.
Konstgräs eller naturgräs?
Ja, alltså jag har ju alltid svarat och kommer nog alltid att svara naturgräs. Sen ser jag väl där också att konstgräs på något sätt är framtid. Och nu har det blivit så pass bra material att förut så fick jag i princip alltid ont i knäna när jag ställde mig på konstgräs. Men nu har ju den utvecklingen tagit otroliga kliv senaste åren, så att det är ju framtiden på något sätt. Det inser man att med liksom underhåll och tillgänglighet för bra barn och ungdomar framförallt, men samtidigt, det ska lukta lite gräs och det ska vara lite ojämnt. Jag tycker att det hör till någonstans.
Och så norrlänning kan det väl vara rätt bra med konstgräs?
Ja, det är ju det. Alltså, jag är ju van. Filtmattan, höll jag på att säga, inne på Norliga hallen i Umeå.
Ja. Målkamerorna har ju kommit. Vill du se fler tekniska hjälpmedel nu när liksom det har slagit igenom?
Alltså lite, där är jag lite delad. Jag tycker väl någonstans kommer det ändå inte att bli 100% rätt. Även om man har en kamera och får titta på en liksom en frisparkssituation 10 gånger, så kan ju åsikterna gå isär och man är ändå inte riktigt säker. Så att jag tycker någonstans får man acceptera att det finns en mänsklig faktor hos domarna som gör att det blir fel ibland och det blir rätt ibland. Så där är jag nog lite mer för den gamla modellen. Sen tycker jag för sig att det fula spelet och de här eftersläget, att ta de grejerna, kunna snappa upp dem, det tycker jag man borde kunna få använda kameror till och göra bedömningar i efterhand.
Vad ska vi göra för att få behålla våra talanger längre?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tycker alltså, en sak som i alla fall är på väg att hända, det är ju att få en stor klubb i Sverige som har lite mer ekonomiska muskler och som också kan visa upp att man kan faktiskt få spela Champions League fast man bor kvar i Sverige. Och nu tänker jag på Malmö då. Att få en klubb som, det blir lite större skillnad så att talangerna kan gå dit och stanna något, ett, två år, att det blir naturligt liksom anhalt innan man går till,
som Göteborg var förut.
Ja, som Göteborg var förut, precis. Och det känns som ett bra väg, för jag tycker absolut att de flesta försvinner iväg, de är inte riktigt redo, och det drabbar både dem och det drabbar den svenska klubbfotbollen i stort också. Och hitta en modell där som gör att det blir, sen vissa kan absolut klara sig bra och kanske är rätt för vissa att sticka jättetidigt, men jag tror för många gör det i mitt tycke för tidigt.
Om du var ordförande, Jesper, i Svenska fotbollförbundet, vad skulle vara din viktigaste fråga då att driva?
Ja, det är också jätte... jag vet nog inte var jag skulle börja riktigt. Men samtidigt tycker jag det här med spontan fotboll och inte specialisering, eller liksom man väljer ut för tidigt och delar på liksom elitlag när de är 7-8 år. Jag är väldigt skeptisk till det. Alltså, jag läste någon... Det var Göteborgs och Ulf Karlsson som hade skrivit något väldigt intressant. Jag tyckte det var jätteintressant och bra skrivet. Jag är absolut på den. Det är för tidigt. Man riskerar för mycket, tappar för många talanger och man gör saker för tidigt och fokuserar för tidigt på att vinna. Det måste vara mer kul och mer liksom självlärande en längre tid. Annars riskerar man att tappa För många duktiga spelare helt enkelt.
Men titta på dig själv. Du som ville vinna till varje pris och till och med gömde matteböckerna för dina skolkamrater. Och som när hockeyn inte tog med dig där till landslaget och valde du fotbollen. Va?
Ja, men då var jag 15 år, ja. Och då hade jag pysslat med både, då hade jag kunnat pyssla med både fotboll, innebandy, friidrott, tennis. Alltså jag körde alla de sporterna. Och det var ingen som förbjöd mig till det eller liksom missa en fotbollsträning. Det var ju ingen som, jag fick missa en tennisträning så var jag välkommen. Alltså, och det tycker jag, jag tycker det måste vara så. Man måste ha sin, sen finns det, jag vet att folk pratar om 10 000 timmar hit och dit, men jag, alltså är det 5 000 timmar hockey och 5 000 timmar fotboll, så tror jag man får ett väldigt bra spelsinn ändå och bra fysik ändå. Jag tycker det är väldigt viktigt med allsidighet när man är mindre, för annars riskerar man också en sån sak som överbelastningsskador redan i unga år, och det är ju också en, eller ledsna på sin sport helt enkelt. Så att ja, jag propagerar absolut för mer, fler sporter i, längre upp i åldrarna.
Hur många lag ska vi ha i Allsvenskan?
Ja, det tycker jag absolut att 16 är bra. Jag ser inte tjusningen med att möta varandra fler gånger. Jag tror inte det är det. Det är bra geografisk spridning också, så att det inte blir för liksom samlat i bara storstäderna. Om det, nej, jag håller fast vid 16. Sen får man försöka hitta, öka kvaliteten på andra sätt ändå.
Och sen en fråga som är viktig och ständigt aktuell. I ditt fall, hur förberedde du dig till livet efter den aktiva fotbollskarriären?
Ja, nej, men jag var rätt dålig där. Jag tyckte att jag liksom, jag försökte och pluggade, läste en del poäng på universitetet och hade lite andra jobbade. Jag hade några jobb i Göteborg, men sen när jag flyttade utomlands så då blev det ju svårare och man blir lite lat på något sätt ändå, även om jag inte tyckte att jag var det då. Men det, sen vill man ju givetvis fokusera på det som är allra viktigast, och det är fotbollen. Det är svårt, men skulle jag vara ge ett råd eller försöka vara lite så en mentor, så skulle jag nog liksom, men försök att hitta någonting vid sidan. Det behöver inte vara en full studie, men det kan vara tre kvart, en halvfart, eller hitta något litet jobb vid sidan om. Så både, det gör det också lättare att spela fotboll. Allt blir liksom inte, om du förlorar en match så är det inte hela livet, utan bara halva kanske som du tappade. Så att absolut, hitta en liten balans med någonting annat vid sidan om det är ett affärsprojekt eller bara vara med och jobba någonstans eller plugga. Så det är absolut ett råd. Jag vet att det är svårt att ta åt sig som fotbollsspelare, men absolut.
Tack snälla Jesper Blomqvist. Nu vet jag att du tittar oroligt
uppåt.
Jag hälsar Ronny Jonsson. Ja, toppen. Tack, ja. Tack.
Kanon.
Jesper Blomqvist. Makalös karriär och fantastiska meriter. Det här var en intervju som gjordes i samarbete med vilirare.se. Intervjun finns där också. Där finns också fler intervjuer, så som med Jens Fjällström, Thomas Antonelius, Pontus Kåmark, Thomas Boström, Niklas Kindvall. Med flera. Vill ni komma i kontakt med oss på Holmgren Möteredaktionen, gör ni det via hemsidan niklashongren.nu eller Twitter niklas_holmgren, alternativt Facebook-sidan Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.